Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Jag tänkte på en sak när jag... Vi umgås ju väldigt mycket just nu. Mm. Vi går mycket tillsammans på Stockholms gator.
Vi promenerar. Idag hämtar vi ditt nya...
testamente.
Uppdaterade testamente.
Ja, som jag har inne i fickan.
Du går omkring med det och är väldigt skakig i fickan. Det är väldigt kul om du dör nu. När du är påkörd.
Innan jag hinner
hittade det här testamentet. Så förstår man varför du gick rätt ut i vägen.
Ja, men på tal om...
Har du plockat bort Linnea eller vad är grejen? Har du lagt till någon i testamentet?
Nej, jag inte, nej, var tvungen att skriva till något tillägg.
Vad som hände med poddens mastertapes.
Ja, exakt. Det är poddens mastertapes som... Var ska de? In på museum har jag skrivit nu.
På ABBA-museet.
In på ABBA-museet. Fixar du det, Björn Ulvius då, som äger oss. Nej, det jag tänkte på när vi gick mycket idag.
Sveavägen gick vi, va?
Ja, vi gick Sveavägen.
Kungsgatan heter den.
Ja. När du kommer fram till ett trafikljus.
Mm.
Jag undrar om det är för att du är från Hallstahammar, men du ställer dig bara bredvid trafikljuset. Du vet att du måste trycka på det för att få komma över, för att det ska bli grönt.
Jag väntar på en lucka.
I vad? Trafiken?
Mm. Då sticker jag.
Men, va? Vadå?
Som en hockeystjärna väntar på en lucka.
Ja, du bara skrinar över.
Ja, skrinar över.
Men du vet, alltså, hade ni inga trafikljus i Hallstahammar på riktigt? För att alltså, jag har aldrig sett dem. Du har bott där i 20 år nu.
Tror du att vi hade trafikljus i Hallstahammar?
Ett eller två?
Vi hade ett som de tog bort. Det var för komplext, antar jag.
Det är sant, hade ni ett?
Som... Vi hade ett vi Q8.
Aha. Mm. Och det var för krångligt för er?
Jag kan inte tänka mig att någon gång tryckte på knappen.
Nej, och du har bott här i 20 år nu i Stockholm. Mm. Varför trycker du inte på knappen? Alltså,
jag väntar på en lucka.
Men varför trycker du inte på knappen så det blir grönt istället? Det är alltså så att någon infödd stockholmare eller bara någon som med hjärnkällor liksom måste skjuta in handen förbi ditt skrev och trycka på knappen lite diskret. Jag har sett det hända tre gånger idag. Två av gångerna var det jag. Den tredje gången
det
var
det... Det hindrar mig också från att gå rätt ut i vägen någon gång.
Ja, men det är ju liksom, det är en indianisk stanläge.
Men jag är obalanserad, för när du talar om Hallstahammar, du kommer ihåg mitt hockeylag som jag spelade i, Surahammar.
Ja, där,
IF.
Ja.
Sura blå.
Ja, just det.
Ja.
Du har något långt segment om det här om veckan.
De håller på att gå i konkurs.
I konkurs?
Ja, elitlicensen.
Oj.
Det är kris. De behöver 700 000.
Aha.
Innan nyår, tror jag.
Innan nyår?
Ja, min pappa uppmärksammade mig på detta. När jag hade tagit en så här stark julöl. Så här 12%.
Ja.
Jag var inte riktigt medveten om att det var en så stark julöl.
Nej.
Och de här starka ölen är mycket svagare i smaken.
Okej. Okay.
De smakar som läsk ungefär. Så jag drack den och två whisky. Och sen fick jag det smset från pappa. Sura håller på att dö.
Ja.
Och då gick jag in på surahammarif.se. Klicka på sponsorskap.
vänta, va? Va? Har du pytsat in pengar?
Jag ska rädda den här klubben. Du vet att jag ägde ju sarghörnen när jag spelade hockey.
Ja, för när du stod bakom målburen i the Gretzky position så skrek tränaren bara bit. Men du pratar ofta om alltså att...
Det var bra i sargen.
Du var bra på att gnugga puck i sargen.
Ja, och liksom slashas och tacklas och täcka puck.
Ja, täcka puck med...
Blockera mycket.
Ja, ja.
Så jag mejlade, kan jag köpa sarghörnet?
Vadå köpa sarghörnet?
Ska vi se en bild här?
Ja. vänta, det är vår poddlogga.
Sarghörnet var tyvärr slut, men jag har köpt... 2-3 meter sarg.
Där våra ansikten och poddens namn ska sitta.
Våra ansikten, våra slitna härjade ansikten på den här ganska hemska poddbilden är väldigt uppförstorade, står det på Skall och Johannes podcast. Det är klockan 23.30 med Jörgen Mäler, den ikoniska sportchef i Surahammar. Fin man, vi pratade väldigt länge i telefon sen. Och då köpte jag fick tyvärr inte hörnen. de var slut. Men jag fick tv-sidan, väldigt dyrt då.
Alltså, så det kommer synas i tv?
Det kommer synas på Hockeyettan Play eller någonting. Så kommer man fundera på vem, vilka de här dårarna av den här podcasten som har köpt avbytarbåset.
Men
jag fick.
Men får jag bara fråga, varför, alltså du fick ju aldrig...
Sargen är min igen.
Ja, men jag måste bara fråga, du fick aldrig stå bakom målet där du ville stå och fördela puck och så. Där var ju stjärnan, vad hette han? Claesson,
han hette Adam.
Adam, just det.
Adam. Så Johan Löf, han började runka först av alla och fick hål på snoppen tidigt.
Ja, just det.
Han var back, stjärna.
Ja, men du fick aldrig, varför köpte du inte bakom målet? För du liksom, som pekat finger till alla de här tränarna som skrikit byt genom historien.
Jag funderar på det nästa år att köpa lite fler, alla hörn kanske. Men bakom mål var också slut. Det var slut på allt utom avbytarbåset.
Eller så ville de bara absolut inte ha det där bakom mål fortfarande.
Vadå, det var tränaren Mats som såg det här mejlet. vinsiga mejlet på natten. Nej, ja. Sa inte Jörgen Mäler, den här fina man.
Vad sa han?
Byt! Kjellåker! Avbryta båset!
Men jag måste bara fråga, vad kostar det här?
Alltså, för Magdas skull, hon lyssnar ju.
Vet hon om det här?
Nej, gud nej. Det är bara du och min pappa, han blir väldigt glad som vet om det här.
Men säg vad det kostar. Alex, du får bipa.
God jul.
Älskling.
Johannes önskar tomten. Hur går det med julstöket? Det här kommer väl ut 2-3 dagar innan julafton?
Ja.
Är du stressad?
Nej, inte. Det känns som vi har gjort allt vi ska göra.
Det var ju väldigt fascinerande att du har i 2 månaders tid föreslagit att alla vi i kompisgäng ska ses och supa på fredag från lunch och framåt. 2 dagar innan jul.
Ja.
Att vi ska skjuta ut oss från familjerna under den dagen då alla som har familj har som mest att göra på hela året.
Är det konstigt eller?
Det är julklappar, det ska städas och lagas julmat. Men då ska du på krogen.
Ja, jag tänkte det.
Linnea, gillar hon det?
Det är inget hon behöver veta.
Det är lite kul för Benjamin att pappa är så glad när han kommer hem.
Ja, exakt.
Men kan du berätta lite om din jul? Du ska på knytkalas, väl?
Knytis. Hur fan vet du det här? Har vi ens pratat om det här?
Jag var ju hemma hos dig och överhörde ett samtal med dig och Linnea när... Hon pratade väl med sin mormor eller någonting om vilka maträtter ni skulle ha med er.
Ja.
Du var bestämd. Du hade bestämt dig för vad du skulle ta med dig. Det var 2 saker. Ja. Prinskorv och kallrökt lax. Det kunde du laga till julafton.
Ja, nu är jag tveksam på prinskorven för att det visar sig att man måste steka den innan.
du ska inte grava laxen själv så att säga.
Det kommer jag inte göra.
Och inte stoppa prinskorven.
Nej, det kommer jag inte göra. Däremot i min ungdom... Mm. Så hade korv är för mig att stoppa korv, det är lite av ett trauma. I Chile så stoppar man ju liksom, man hänger upp tarmarna i liksom
i bilen?
Nej, i badrummet. Så
ja, just
i
det,
vårt duschdraperi eller vad fan man ska säga, så hängde en massa tarmar och luktade skit.
Det hängde det skulle torka där.
Ja, exakt.
Dålig plats, det blir mögel förmodligen där korven, det är så fuktigt.
Ja, men alltså det hängde inte alltid korv där.
Nej.
Det var väl någon gång om året.
Fick man duscha då?
Det minns jag. Det här var alltså när jag var 4 år gammal. Det var alltså inte i Chile ens. Det var när min farsa hade... Min pappa hade lappiskarnevalen.
Ja, det var inte den här pizzerian. Att jag hängde på toan där. När han blev den pizzeriaprofeten.
Professorn. Nej, det här var nog innan professorstiden. Utan det var ju...
Det är nog bra för att han har åkt in för det där.
Ja, förmodligen. Jag har ett väldigt starkt minne av hur liksom torkande tarm, gristarm och fan det luktar. Det finns väldigt djupt rotat i mig. Men det blir ändå prinskorv då på julafton.
Som du steker på plats då, hoppas jag.
Ja.
Du kommer inte du kommer komma med 2 förpackningar som kommer du sätta dig framför tvn.
Vi får se. Jag vet inte riktigt hur det ska administreras, det här korvstekeriet.
Men du gillar inte julen riktigt lika mycket som jag gör i alla fall, va?
Nej, du är en liten jullover, för att citera... Det var väl Blattelover?
Blattelover?
Ja, just det. Som det Järnrörs... Ja, det är det också. Järnrörsgänget kallade. Var det Soran eller var det Soran Ismail då? Eller var det...
Det måste väl vara.
Det var den här tjejen som de kallade Hora.
Jag kommer inte ihåg. Ja, det var nog tjejen.
Ja, just det.
Ja, jag är besatt av skiten. Julen.
Blattar också?
Ja. Ja. De 2 sakerna brinner jag för.
Jul och blattar.
Ja. Att förena det. Men jag tänkte jag skulle... För du är en del av Blattegänget på bokmässan.
Men vänta, får jag bara säga en sak här. Du har väl konverterat? Du är musse nu?
Ja, men jag släpper inte julen. Där har Magda konverterat. För i Bosnien firar man ju nyår istället.
För jul?
Ja. Det är en sån här kommunistisk version av jul där Deda Mraz kommer. Alltså farfar Frost.
Ah, okay.
Frostfarfar kommer.
Lät som en litauisk hiphopstjärna.
Ja, faktiskt. Deda Mraz kommer med julklappar. Och en ganska elak, tror jag, Deda Mraz.
När kommer han? På nyårsafton?
På nyårsafton. Och så har man nyårsgran och sådär.
Vad gör man den 24 och 25 december?
Man säger väl god jul till sina katolska och ortodoxa vänner, antar jag, i grannskapet. Men annars så lever man på som vanligt.
Ah, okay.
Men jag tänker att jag ska, precis som jag lärt Magda gilla julen.
Ah.
Hon älskar ju det nu. Ska lära dig.
Jaså?
Mm. Men jag tycker inte det är fint att man stänger in sig hela familjen. Det är ändå...
Jo, alltså jag tycker om själva julafton. Det är jättemysigt.
Nej, det var ju typ den enda fridfulla tiden när jag växte upp. Alltså, det var ju stökigt ibland.
Var det?
Du har inte nått så det med mamma och sådär?
Nej, jag... Ja. Vad är det med henne nu? Men... ja, men då träffar du morsan och sånt. Eller?
Nej, inte sen hon dog för 5 år sedan. Nej. En vecka sedan, nej. Men för att du skulle konvertera likt Magda så började jag samla på mig mina julminnen. Och alla de här liksom vykorten från mina jular i Koppartjuvarna Sverige. Och då kommer jag tänka på Kenny, du kommer ihåg. Min vän som jag skrev en låt om. Du har varit besatt av den här låten jag skrev när jag pluggade musik i Umeå.
Jag har aldrig fattat att det var till en vän du skrev. Jag har aldrig fattat att Kenny liksom...
Det är en verklig person.
Ja, det är en verklig person. Mm.
Och wow. När jag kommer tänka på honom så minns jag liksom en av de sista jularna i Segningsberg innan vi flyttade till Hälsahammar. Och det här som skulle bli min hymn till julen. Det som skulle liksom få dig att älska julen som jag gör.
Är det din fairy tale of New York?
Det kanske är det, omedvetet. Nej, men det blev istället en julgåta kan man säga. Är det en grej med julgåtor?
Ja, men vänta, först vill jag veta, kommer jag få veta mer om Kenny? Personen Kenny?
Nej, eller?
Ska vara mystisk.
Alltså, det var bara för att fånga ditt intresse, för jag såg att du tappade mig lite här. Jag slängde in Kenny här i mixen bara. Aha, för att okay. Ge dig en liten nugget.
Ja.
Ja, men du ska få lösa en julgåta kan man säga. Du ska besvara frågan, varför älskar Johannes julen trots all den här skiten han nu kommer att berätta?
Okay.
Du kommer få ledtrådar längs vägen. Är du med?
Spännande.
Mm. Det här är julen 93 eller 94.
Du vet att jag är väldigt dålig på gåtor. Det har ju visat, jag har ju aldrig lyckats lösa en gåta. Jag varken den här podden eller utanför.
Det är helt otroligt. Du kommer få väldigt många ledtrådar.
Det är så snurrigt i skallen på mig.
Ja. Ja, det kommer bli nu tror jag.
Ja.
Julen 93 eller 94. Jag kan inte riktigt bestämma vilken i mitt minne när det är. Jag tror det är 93. Ja. Men den här julen har de i alla fall börjat, mina föräldrar prata om att flytta till Hälsahammar. Från Segningsberg, vårt lilla torp på landet. Och är jävligt orolig över det här. Dels har jag ju Kenny där, min bästa vän. Och dels har min pappa byggt en så här friggebo till mig. Som är mitt hus. Och där är en dator. Och där har jag spelat Leisure Sweet Larry. Som är en form av porrgubbespel. Som jag går och spelar i smyg på kvällarna. Så jag trivs med livet.
Ja.
Och jag tror att de har märkt att jag inte vill flytta. För de pratar väldigt mycket med mig om flytten, om att jag ska få ett större rum och att jag ska få tv på rummet och sådär. Mutor liksom.
Ja.
Det är ju väldigt märkligt att lova det när inte själva huset är inte köpt liksom. Ja, men det är massa saker jag ska få och det är egentligen saker jag inte önskar mig. Hela hösten har jag nämligen bara velat ha en enda sak. Eller 5 typ. Jag vill ha ett Sega Mega Drive med NHL 94. Klassiskt spel.
Ja, verkligen.
Ett ishockeymål vill jag ha. En målvaktsmask. Men jag kommer ihåg Anaheim, Mighty Ducks of Anaheim heter de va?
Ja.
Den här ankan liksom.
Ja.
Och en plockhandske och en klubbhandske som målvakt hade. Jag var besatt av att vara målvakt.
Det var mycket hockey.
Det var bara hockey. Och den här julafton vaknar jag astidigt. Och jag smyger ner för trappan i det här huset, här 1800-talstorpet, knarrar. Och tar mig till vardagsrummet.
Raj, 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 raj. Morsan är vaken.
Dricker med
ja. Eller nej.
Så jag märkte att hon har blivit alkis. Det enda du kommer ihåg är något som inte stämmer. Men man måste vara försiktig för det här är ett gammalt hus. Min pappa har alltså renoverat huset genom att plocka bort alla plankor, numrera dem, slipa dem, sätta tillbaka dem på samma plats. För det är så platsbyggt liksom. I ett golv, tak, vägg. Så man måste gå på rätt så att man inte blir upptäckt. Och så kommer jag fram till julgranen. Och så ser jag det största paketet jag någonsin har skådat. Alltså det är enormt. Det måste vara liksom 1,5 gånger 1,9 meter.
Oj.
Nej, kanske inte. 1,5 gånger 1,2. En liten. Mina perspektiv skevar. Och jag vet inte hur jag har lärt mig det. Men jag förstår att jag får inte vara för girig. Jag tror någon gång måste jag bli tillsagd eller hånad av mamma för att jag har varit girig eller bortskämd. Men jag smyger verkligen fram och känner på det här paketet. Och tittar och jag ser liksom den här lappen. Den glittrar. Och jag vänder på den. Det är inget rim men att det står bara God jul, Johannes.
Oj.
Önskar tomten. Jag förstår att det här kan bli en jul som förändrar mitt liv. Nu kommer vi till första ledtråden i julgåtan. Jag kommer ge dig ett ljud och sen en berättelse. Så den första ljudledtråden. Känner du något när du hör ljudet? Du var ju på väg.
Nej, det var lite fina julsånger där. Så.
Ja, okay.
Något som plingar till i början. Eller vad det var.
engagerad. Nu är vi på juldagen 96. Eller det är på väg att bli juldagen. Det är snart en gryning. Det är mörkt.
Men vad var det där jävla paketet då?
Jag kommer till det. Det är liksom en berättelse, men det är ledtrådarna på vägen.
Mycket
här.
Att hålla reda på här.
Ja, du är redan förvirrad.
Ja, jätte.
Ja, men någonstans här i den här gryningen så vaknar hela familjen av ett jävla oljud.
Men nu är det alltså 96.
Mm. Det låter som att... Slut mamma igång fortfarande.
2 år har hon suttit där. Sjungt.
Nej, det låter mer som att någon lider. Alltså det är något sker ute i köket. Någon försöker få luft. Och vi rusar, liksom hoppar ur våra sängar och rusar till köket.
Ja, vad fan var det där ljudet egentligen?
Ja, men vi är inte rädda. Det kan man ju bli när man hör det där.
Ja.
Men vi vet att vi är överlyckliga för den här jäveln är påkommen.
Vem då? Tomten?
Nej, pappa. Mamma har riggat en fälla till pappa. Och nu vet vi att han står framför kylen och ska ta en nattamacka. Och i kylen så ligger mammas julklapp till pappa. En sån där bantningsgris. Som
vad fan är det?
Som gör ljud när man öppnar kylen.
Vad grisljud?
Ja, för att chockmobba pappa.
Det är ju sjukast jag hört. På riktigt?
Ja. Hon har pratat om att han måste gå ner i vikt under året och varit på honom om det.
Och nu alltså
sen har hon lagt liksom ett år på sig. Hon köper julklappar under ett helt års tid. Köper perfekta julklappar till alla. Utom pappa, han var en bantningsgris.
Och den låter, varje gång han eller någon öppnar kylskåpet så börjar den, vad heter det?
Ja, det gör den det här ljudet.
Vad heter det? Nöffar. Ja, nöffar. Ja. Fy fan, vad stackars man.
Ja, det är jättetaskigt.
Ja.
Och vi kommer ut och ser pappa stå där. Matt, trött. Stänger av den här grisen och ställer den på bänken. Tar ingen macka. Så suckar den. Jaha. Så går den och lägger sig igen. Och vi tycker att han är tråkig då. Vi fattar inte. Vi är ju barn liksom. Att så här, mamma har gjort oss en del av någon form av ställningskrig hemma. Vi fattar inte att det är lite trist att bli kallad tjock av sin fru hela tiden.
Ja.
Så fort pappa har gått och lagt sig igen så smyger vi in och trycker on på grisen och ställer den i kylen igen. Hoppas att hans hunger ska återvända. Nu är vi tillbaka 94 i Seglingsberg. Nu är vi i de här eviga timmarna. De här 200-300 från lunch till paketöppning.
Just det.
Tuffa timmar. Och jag var känt på paketet när mamma diskat och dukat.
Det känns
av.
Ungefär som när jag står och väntar på att du ska trycka på knappen vid ett övergångsställe.
Exakt.
Så lång tid känns det för mig. Och sen inser jag att du aldrig kommer göra det.
Nej.
Och då lutar jag mig fram och trycker själv.
Ja, det är det jag gör nu när jag är fram och pillar lite på paketet. Och jag skakar lite på det, men det skakar mycket, men det är inte så tungt. Det är nog inte ett hockeymål. Mamma har ju gett mig små hintar under hösten att det ska vara, jag ska få något jag verkligen önskar mig. Men fan, kan det vara ett Sega Mega Drive? Det låter som att det är flera kartonger. Och jag ska precis ställa ner det här paketet när jag hör en röst bakom mig. Nämen! Det är mamma. Jag blir iskall. Alltså vet man fryser på fläcken så att säga. Och jag tänker nu kommer hon bli sur och ta ifrån mig det här paketet. Det här är sjukt. Jag har något vagt minne av att jag då tänkte att hon skulle göra det för att det förmodligen har hänt att hon har straffat mig på det sättet. Att så här, då får du den när du förlorar istället eller aldrig eller någonting.
Aha.
Ganska taskigt så här efterhand.
Ja, mot ett, var det 7-8 år gammal? 6-7 år.
Ja.
Ja.
Men hon blir inte arg, hon ler. Vad tror du att du är, min lilla prins, säger hon. Och jag är fortfarande osäker och vill inte verka girig. Så jag säger, nej, jag vet inte. Ja, det är något du önskar dig väldigt mycket, säger mamma. Då skiner jag upp. Har något med hockey att göra? Mm. Det kan man säga, säger mamma. Och det bara börjar bubbla i mitt bröst av hopp. Nu är vi i ljudledtråd 2. Nästa ledtrådsberättelse är julen 1997. Och det är ett år efter grisen. Jag vet inte om det är precis innan min mamma och pappa, om det är då de håller på att skilja sig eller om de pratar om det utan att vi vet om det. Men det är någon annan stämning hemma. Det är inte samma värme, det är lite stelare. Och under året så har jag tyckt synd om pappa. Ja, men han har haft det tufft. Alltså, vi hade ett hyreshus som brann ner. Och
han har inte käkat på ett år heller.
Det är precis det, hela grisen har hållit på hela året. Ja, den försvann märkligt. Ungefär som alla salamandra gjorde. Spolades ner i toaletten 97. Det var inte det vi kom fram till i podden, för det som hände med salamanderödlorna. Grisen har väl också tagits av dagar på något liknande sätt. Och jag är väl 10 år här, så jag märker ju när någonting är i görningen, även om jag inte till fullo förstår det. Jag känner av stämningarna. Och tänker mycket på pappa den här hösten, att det är alltid mamma som är i centrum för oss barn. Liksom. Att vi, hon, det är som att han inte räcker till. Han är alltid liksom otillräcklig enligt henne. Hon smusslar inte med det. Och, så jag bestämmer mig veckan innan jul för att jag ska köpa den finaste presenten till pappa.
Ja, fint har du.
Ja, när jag var ung, även nu liksom, eller nu 97, gillar jag musik väldigt mycket, även om man aldrig har tid att spela musik. Men så jag smiter in lite bokhandeln i Hallstahammar och så frågar jag efter något nytt av Bob Dylan, men det finns ingenting. Så pekar de på en annan skiva som jag lägger hela min månadspeng på. Blue Moon Swamp, John Fogertys senaste skiva, för jag vet att han som 70% av alla andra svenskar lyssnar på Creedence på 70-talet. Jag tänker att det här är en perfekt julklapp till pappa. Och den här julklappsutdelningen då fortskrider utan att jag ens för första gången bryr mig om mina egna presenter. Jag ser bara den där CD-skivan inslagen ligger liksom och bränner under granen. Jag måste liksom, jag längtar till att någon plockar upp den och jag får ge den till pappa. Och jag kan fortfarande se honom sitta där i soffan. Det är något i vajsing. Jag märker det. Han är så ointresserad av sammanhanget.
Han också bara supa.
Han har varit väldigt nykter under min uppväxt, måste jag säga att jag försvarar.
Ja, men han är hungrig. Han är så jävla hungrig.
Jag är extremt hungrig, han är svältigt år här. Ja, men till slut får jag liksom, det är min tur att räcka över den här presenten. Jag går fram till honom och tittar på när han öppnar paketet och får upp den. En millisekund betraktar han den, lägger ifrån sig och säger ja, tack. Det är som att det är något helt okänt ting som man inte förstår sig på. Ja, okej. Tandpeter eller någonting. Helt blasé. Och sen försvinner han in i den där världen igen. Det är väl allt som pågår i deras relation, antar jag. Och mamma muttrar något surt. Du kan väl åtminstone, hon ser väl att jag blir ledsen. Liksom. Sen minns jag inget mer av den julen eller det jullovet. Mer än att jag vid 17 gånger går själv sätter på skivan. Och försöker liksom få pappa att höra den. Men jag tror fortfarande inte att han har hört den här skivan. Hur känner du om temat här? Hittar du något av de här ledtrådarna? Presenter? Otillräcklighet? Ser du någonting? Inte framme än alltså.
Nej, men jag känner väl att du... jag förstår för en laddad relation till presenter. I alla fall efter det här du som du berättade om din pappa senaste. Det andra är svårt att... Jag vet inte ens vad det var i det första paketet.
Nej, vi är inte där än.
Nej.
Ja, men du vet ju också, du vet ju kanske inte lyssnarna, men jag köper ju... Jag lägger mycket tid och möda och pengar på mina presenter.
Ja, verkligen. Jag fick en bok av dig här veckan, bara sådär. Det var fint av dig. Jag blev väldigt glad.
Ja, just det. Ja, det var inte mycket tid och pengar på den kanske.
Nej, men
den är väldigt bra.
Ja, jag har inte läst den.
Nej.
Jag ska läsa den.
Du ska det? Ja, härligt. Nu är vi tillbaka på den här julklappen, den som du verkar rikta starkast intresse.
Ja, kommer få reda på vad
det är. Ja, man kommer få reda på det.
Ja.
Så Sosieringsberg 94 alltså. Och nu är det... julklappsutdelning, det tända ljus, det luktar glögg och äggtoddy.
Och det här stora paketet som du var rädd att du skulle förlora, men som din mamma okaraktäristiskt nog lät dig behålla, trots att du var där och fingrade
nosade lite.
Ja, så det står där liksom framför granen kanske. Och,
ja, bakom, det är så stort att det annars skulle skymma de andra paketen.
Ja, wow.
Och det är mormor där och Kio Conny som är som mina extra föräldrar och Per-Erik, ja, det är säkert fler som jag glömt. Det är en del folk där, men inte så många barn, så jag är ju i fokus liksom. Jag är bortskämd unge också. Och ganska tidigt så frågar mamma, vill du ha den stora presenten nu? Eller ska du spara den till sist? Och då förstår jag ju att så här är dramaturgi, känslomässigt alltså.
Ja.
Barn är ganska bra på den typen av dramaturgi, man är strategisk. Att ta jag den nu så kommer allt annat bli ett fiasko.
Ja.
Det är bättre att det andra blir fiaskon på vägen.
Jag hade bara kastat mig fram mot det stora och slitit upp det.
Ja, det hade det.
Ja, det hade.
Ja, jag valde att vänta. Och det är en dunderjul det här. Jag betar av liksom present efter present. Jag fick jättebra och fina alltid presenter. Och det är liksom en hockeyklubba, det är en synt. Men allt det där är bara på någon slags så här, tyska vägkroga, rastplatser på väg mot Bosnien. Jag vill inte vara där, jag vill bara fram liksom.
Ja, till ditt älskade, vad heter den jävla stan du alltid är i Bosnien?
Jajtse. Minst mitt. Magdas älskade. Mitt med.
Ja, ditt med.
Men så kommer det så plötsligt. Mamma lyfter upp det där gigantiska paketet. Jag blir liksom väldigt chockad. Det är dags nu. Det är snart över. Det är nästan en sorg. Och hon låtsas liksom att hon inte riktigt orkar bära det.
Klassiker.
Ja, för att jag förstår, men det är väl för att showa lite.
Aha.
Och...
Ja, ja.
Va?
Nej, det var
hon inte. Tror att jag är lite bakom.
Nej.
Men att hon är packad. Ja. Hon orkar inte bära det. Ja, men så säger hon god jul Johannes, önskar tomten. Jag kommer ihåg att jag fick smaka äggtodd det året. Det är ju rom med det. Ja. Det var jättegott.
Ja.
Jag brukar göra det varje år nu för tiden. Bara jag som dricker det. Det blir väldigt mycket äggtodd för mig. Ja, men jag river av det här pappret. Och hela min värld förändras. I paketet så ligger... Vad tror du?
Men vad fan var det i den då?
Ska vi ha en cliffhanger kanske? Så det här verkar vara en du är intresserad av. Och säkert lyssnarna med då. Så de orkar med de här ledtrådarna.
Jag vill bara veta vad det är i det jävla paketet.
Men otroligt. Okej då. Vilken spänningsberättelse.
Ja.
Oh, wow. Ljudledtråd nummer 3. Hör du vad det är?
Ja, det är väl något sorts paket som öppnas.
Ja, snyggt, snyggt. Nu är det nästan där. Nu hoppar vi långt i tid i den här berättelseledtråden. Minns du julen 2010? Klassisk jul.
Jul, nej.
Iskall var den, snöig.
Jaså?
Bästa julen på många år tydligen.
Okej.
Okay. Och det är också julen efter den kulturhistoriska händelse som påverkat den här podden mest. Julen 2010. Nu tänker jag så det knakar. Helt röd i ansiktet.
Jag har ingen aning. Julen 2010, jag vet inte vad jag var då.
Jag skrev Kenny det året. Låten som du har hånat mig för i 43 poddavsnitt.
Vilken sorglig jävla jul. Så du skrev den på julafton?
Nej, alltså det året.
Aha.
Ja.
Wow.
När jag kommer hem den här julen så är en hembränd CD-skiva från Anton som var den som spelade in oss på Skapande Musik i Umeå.
Din proddare.
Min proddare. Som jag också mejlade för att få den här låten skickad. Jag skrev till honom för 2 veckor sedan. Han har fortfarande inte svarat. Han har läst det på Facebook.
Han sitter alltså på dina, vet du det?
Mastertapes.
Dina mastertapes.
Ja, det gör han faktiskt. Ja, men den har jag i fickan under armen när jag kommer hem. Mina mastertapes av Kenny. Och jag har mellanlandat hos pappa det här året. För det är när jag flyttar liksom från Umeå till Stockholm. Jag har lite kall med lägenhet. Jag ska flytta in i Fisksätra kanske 7 januari.
Och sen blir du räkt va, någon månad senare?
Ja, det blir jag. Och jag är helt slut när jag kommer hem. Jag är helt kraschad.
Det är den här skaparkraften liksom som har vält ur in när du har skrivit Kenny. Det tar ju på hjärnan liksom att skapa mästerverk.
Det är som att jag har bränt ut mig. För jag har gjort något jag aldrig kommer göra igen.
Ja, alltså du har ju skrivit Fairy Tale of New York. I stort sett.
Det är vad en människa ska göra på ett helt liv. Det var jag gjort det året.
Ja.
Ja. Men det året så, det är då när jag flyttade till Umeå för att jag blivit kär i en tjej. Och när jag kom dit blev jag kär i en annan tjej. Och sen så inser jag när jag är ihop med den andra tjejen att jag är nog kär i den första tjejen ändå. Och så blir jag bedragen. Och så hatar ju då den första tjejen mig. Och sen är det då den här korridoren-grejen jag berättade. När jag hade relationer med 3 tjejer i samma korridor samtidigt.
Och ur allt det trassliga då så föds Kenny då, för att sätta det i någon sorts kontext då.
Det är ett speciellt år för många människor. Jag har berört många människor med mina problem det året. Skadat människor.
Ja.
Och jag kommer hem mitten av december och lämnar mina gitarrer och min synd i pappas garage.
Din synd. Eller synd också kanske.
Kan inte prata.
Freudiansk felsägning där.
Ja, jag lämnar min synd där också faktiskt. Uh-huh. Jag kommer aldrig röra dem igen. Synden kanske.
Vadå, du är klar nu liksom? Det går inte att nå högre än så här musikaliskt för dig. I det här livet i alla fall.
Nej, men sen sover jag bara. Jag sover dygnet runt. Jag somnar liksom 8 på kvällen. Och sen sover jag typ till så här 8 på kvällen dagen efter. Alltså i flera dagar. Jag är vaken bara en timme här och där.
Det är en trött kille.
Jag är helt knäckt.
Jättetrött.
Jag har ju backstory hoppat av journalistskolan. För att plugga psykologi, filosofi och nu musik. Jag har ingen tydlig riktning i livet.
Nej.
Men nu har jag exakt 2,5 år CSN kvar. Så det räcker för journalistskolan. Det är liksom, jag har inga val. Nu måste jag göra färdigt.
Du ska på den igen alltså?
Ja. Och så skäms jag över den här musikgrejen. Att jag liksom har trott att jag skulle kunna hålla på och skriva låtar. Jag känner mig så patetisk.
Men känner du att Kenny kan liksom... Det kan vara en väg in i finrummen?
Nej, jag spelar ju inte den för någon.
Nej.
Jag har... Usch. Och till julafton så flyttar jag in hos mamma. Och jag har med mig en sak som jag hittat i garaget när jag lämnade syntarna. Som jag haft sedan jag var liten. Och den här grejen, den gör något med mig. Jag ska berätta mer om den. Men den gör att jag sent på natten när jag återigen vaknar i mina ångestdimmor efter 18 timmars drömlös sömn. Så går jag in till mamma för att be om en cigg. Hon sitter på kontoret vid datorn. Och jag vet inte varför. Jag vet inte om jag liksom... Jag blir så trasig att jag försöker hela mig själv. Läka mig. Få henne att se mig på något sätt. Så jag frågade henne, så här, men kan jag bara visa en sak? Kan jag låna tangentbordet? Så går jag in på YouTube där det finns ett klipp. Det är live-framträdandet av min låt, Kenny.
Live varifrån?
Från aulan på Umeå universitet.
Åh herre, min skapare.
Och så söker jag upp det här och trycker på play. Och låten är väl 5 minuter lång liksom. Hon är tyst. Rör inte en min under hela låten. Jag är så jävla nervös. Så rådna liksom, svettig.
Jag också, just nu.
Gör du det?
Ja.
Snart liksom, det liksom sista ackordet börjar liksom klinga ut. Så tittar hon upp på mig och ler. Och jag blir så jävla glad. Jag är nästan så att jag börjar gråta. Tänker hon kanske är stolt över mig ändå. För hon har varit helt ointresserad av min tid i Umeå. Musikskapande. Och så frågar hon.
Förlåt.
Vem försöker du härma här egentligen? Och sen går hon ut och röker. Silingsberg 1994. Du kommer ihåg cliffhangern?
Oh ja, äntligen ska vi få veta vad det är i det här monsterpaketet.
Ja, det är livets julklapp jag just har öppnat. Och du vet inte vad som finns där inuti.
Nej.
Det finns ett annat paket där i.
Det är ett paket i paketet?
Ja.
Jaha.
Det ligger en brun kartong där. Och papp. Och inuti mig, vad öppnas oändligt? Julklapp efter julklapp, vad fan kan det vara här inne?
Är det en sarg?
Det önskar jag mig faktiskt också. Det har jag glömt. Det önskade jag mig också. Jag önskade mig en sarg.
Så att du kunde träna gnuggandet.
Ja. Fan vad deppigt. Jag vill ha en sarg. Hellre än ett mål nästan. Ja, men i mig så är det som det är dechiffrering som pågår. Vad fan kan det ligga i det paketet? Det är lite mindre nu. Alltså det kanske är 50 cm mindre. På varje håll. Men jag har ju inte den här skiffernyckeln. Jag kan inte tolka paketet. Det är typ ett skrivarlogotyp eller något sånt paket. Eller ingen banankartong, lite större, en skärm kanske, en sån kartong. Men det är ingen skärm, det förstår jag ju. Vad tror du att det är, frågar mamma. Ja, men kan det vara ett hockeymål, frågar hon. Jag bara, nej, det är för litet. Men det kanske är ett Sega Mega Drive, för det vet jag. Hon har hintat lite om det. Ja, det ena bränns mer, säger hon. Och då blir jag överlycklig, för att får jag ett Sega Mega Drive, då vet jag att jag får NHL 94. Hon har ju sagt att det handlar om hockey tidigare. Jag river upp paketet och innan jag liksom har sett vad som är inuti så ser jag att mamma ler i mjugg, kan man säga. Det är något djävulskt över hennes ansikte, över blicken. Och liksom tittar runt lite osäker i rummet. Jag förstår att något är i hörningen. Jag möter liksom alla, varje ögonpar.
Alla vet vad det är utom du?
Jag tror det. Eller det är spänd stämning. Och så vänder jag tillbaka blicken mot kartongen. Och ser vad som gömmer sig där inuti. Ännu ett paket.
Ja, men för helvete.
En banankartong. Och vad tror du finns i den, frågar mamma. Nu ser jag att det är inte ett vanligt leende. Det finns en lömst där. Dolt, mörkt i hennes ögon. Nu ska du få en ljudledtråd här. Du är frustrerad nu.
Ja, verkligen.
Jag håller dig. Jag är på gränsen till liksom vad man får göra med en spänningsläsare.
Ja, verkligen.
Förlåt.
Ho, 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 ho! Merry Christmas!
Ja, vad säger du? Vad tror du? Nu vet du väl ändå vad vi är på väg.
Jag vill knappt veta längre vad det är. Det har gått från jag är lika besviken som du var 7 år gammal. För ja. Jag trodde att det var ett stort paket, inte stort.
Liksom. Då har jag lyckats med gestaltningen av hur jag kände då. För det var ju även för mig en berg-och-dalbana av känslor, va?
Ja, för mig har det mest gått neråt liksom, både i engagemanget har gått upp. Men jag börjar ändå svana. Jag är lite irriterad på min morsa också.
Mm. Ja, men ska du få en berättelseledtråd? 2017 är vi nu i Västerås. Är det en klassisk jul?
Tror jag var i Chile då.
Ja.
Ja.
Ja, men det är en pissjul för mig. Magda har ju åkt till Småland, för då har hon har inte konverterat till julfiraren. Och jag jobbar därför på julafton. Sen sätter jag mig på tåg till Västerås.
På Expressen då?
Ja, en nyhetschef eller något sånt där.
Ja.
Och mamma har blivit, alltså hon är ju sjuk, hon har ju fått Alzheimer för 4 år tidigare.
Mm.
Men det har blivit sämre väldigt snabbt. Och under hösten har hon fått flytta in på ett boende. Och det är sån jävla sorg. För när hon fick Alzheimers så var det ju så mycket jag ville prata med henne om. Alltså, nej men då var hon ju sjuk. Då skulle hon ju dö. Alltså, och då måste man ju prata om det. Jag kan inte prata om att, men ställt de här frågorna jag undrat över, varför hon höll på med det här jävla paketet. Den typen av saker. Konfrontera henne med saker. Det man egentligen vanligtvis gör med sin förälder.
Ja.
vid någon punkt i livet i alla fall.
De här grisljuden hade jag fått mycket.
Ja, till exempel. Ja. Men det gjorde jag inte. Utan vi pratade om sorgen att hon skulle dö. Och sen så går ju tiden. Och nu har jag inte träffat henne på ett år. Sen förra julen. För att jag inte längre, jag kan inte vara nära henne längre. Det är för jobbigt.
Varför då?
Ja, men först var det så jobbigt när hon var så pass klar i skallen att hon hängde med i samtalen, men när hon själv skulle flika in med någonting så svek orden. Och så blev hon så arg och stormade ut, men egentligen var hon så ledsen när man väl letade upp henne på trappen och rökte. Och så försökte hon då säga det och så lyckades hon inte igen. Ja, det var så jävla sorg att en så smart människa är så liksom handikappad och att hon är medveten om det. Hon går liksom sönder varje gång hon försöker. Hon vill vara med men hon kan inte.
Jag känner igen det där. Det var som när jag var i Oslo.
Med?
Nej, men med Anna Holt. Och jag skulle berätta den där bio-anekdoten. Och jag låg en och en halv sekund efter. Så det där kan jag relatera till
morsan. Hur var det? Hon drar den igen. Den är otrolig.
Ska jag dra den?
Ja.
Finns det plats?
Det finns plats. Det är en liten julklapp till lyssnarna.
Så här var det. Jag var någonstans i Norge. Och det var något bokevent och det fanns en bar. Och jag satt med Anne Holt vid ett bord.
Författare till justitieminister.
Ja. Och jag hade just varit i baren och frågat bartendern om det fanns öl. Nej,
vin.
Och han sa att det fanns vin på tapp och att han inte rekommenderade det. Sen kom jag tillbaka till bordet där Anne Holt satt med en öl.
Mm.
Och så frågade hon, så skickade hon just iväg någon för att hämta vin åt henne.
Mm.
Och då sa jag att jag inte rekommenderade det för att det fanns bara vin på tapp. Och då skulle jag säga, tror du att Jan Gio vet att det finns vin på tapp? Men det har jag inte säga för att jag var så överrumplad av norskan hon pratade. Så det roliga skämtet.
Det var mycket bättre när du berättade den första gången. Jag tror att du också berättade lite fel här. Men folk kan gå tillbaka och lyssna och jämföra. En av Pascals två Reagan-anekdoter. Den andra är när jag står bakom mål och in the office som Gretzky. Och så andra skriker ut. Eller byt.
Jag gjorde inte det där bra. Men jag minns inte. Jag minns bara att det var något med Jan Guillou, Anne Holt och vin på tapp.
Ja, och språket.
Men det var roligt då. Det hade nog varit roligast om jag hade sagt det till Anne Holt bara. Just då.
Ja.
Och inte försökt berätta det. Först 2 månader senare i podden och sen ett halvår senare i podden.
Ja, den har inte åldrats väl.
Nej, det har den inte.
Nej, men... Jag har inte träffat min mamma på ett år. För lik du, alltså precis som du har tappat din förmåga att berätta historier. Hon har ju tappat sitt språk.
Uh-huh.
Och att se sin mamma gå omkring, vanka av och an. Och liksom plocka på sig saker. Häll upp 10 vattenglas utan någon särskild agenda. Och sen gå iväg och sen häll upp ett nytt. Hon dricker inte ur dem. Alltså det är så svårt att hantera det.
Uh-huh.
Ja, men det här är liksom vad jag tänker på när jag är på tåget från Stockholm till Västerås. Och då får jag en låt av min första flickvän skicka till mig. Glenn Campbell heter artisten. Jag vet inte om den var en artist. Men han har dött i Alzheimer samma år. Och jag tror att det är hans sista låt. Vi kan spela 20 sekunder här. You're the last person I will love. You're the last place I will recall. And best of all. I'm not gonna miss you. Ja, men han sjunger ju om sjukdomen. Jag vet inte om det ska vara hoppfullt att han inte kommer att... jag blir så alltid berörd när jag tänker på det här. Men att han inte kommer komma ihåg och därför inte sakna den han älskar. Liksom.
Mörkt.
Men det är mörkt som fan. Och när jag lyssnar på den på tåget så blir jag arg på låten, på Camilla. Jag tycker att låten är smetig. Jag tänker att den är jävla...
Din ex-flickvän blir arg på.
Ja, precis. Jag tänker att det är några cyniska producenter som har skrivit ihop den, för han kan ju uppenbarligen inte skriva en låt om han är sjuk. Liksom. Och så de vill bara slå mynt på honom en sista gång. Det är ju bara projektioner, för att jag själv har dåligt samvete för att inte varit hos min mamma såklart. Och så kommer jag fram till Västerås, till mammas hus, och hon är inte där. För hon är ju på ett hem. Och det är så tomt när hon inte går omkring där och vankar och har dödsångest och lämnar dem, eller förlåt, någon. Det är så tomt när hon inte går omkring där och lämnar chemtrails av dödsångest efter sig. Och jag går in i det här gästrummet där jag brukar sova, där liksom, hennes läroböcker ligger kvar fast hon inte har jobbat på flera år. Och alla de handlar om Alzheimer, som hon brann ju så mycket om sjukdomen. Det är det som är så extra sorgligt. Och...
Pratar hon lika mycket om sin Alzheimer som du gjorde om din ADHD där? När du fick diagnosen?
Nej, men hon pratade mer om Alzheimer innan hon fick Alzheimer. Och det är det jag tänker på där. Anade hon hela tiden att det var på väg? Ja. Alltså 10 år innan. För hon var ju glömsk, men samtidigt så skarp liksom.
Mm.
Och jag ser tv-apparaten som finns i gästrummet. Och jag kommer ihåg att jag minns sista gången jag träffade henne. Det var förra julen, alltså 2016 då, när jag skrek på henne. För att jag missade tåget. Hon hade gömt min väska bakom tv-apparaten. Hon var ju sjuk, det var inte hennes fel. Och hon trodde väl att hon städade eller någonting. Och det hade varit hennes väska, men jag hade fått hennes väska. Så hon kände väl igen den, vakt. Men jag hatade henne då. För att hon skulle dö gissningsvis. Men också för att hon förstörde allt. Hon förstörde mitt liv. Hon förstörde att jag inte kom hem i tid. Och hon förstörde genom att dö. Jag var så jävla arg, och det var sista gången jag träffade henne. Och någonstans här så kommer Fred, hennes man, hem från... Han har väl varit hos sin son eller någonting, jag vet inte, något form av julfirande. Och tillsammans åker vi till henne på hemmet första gången jag är där. Och hon är så dassig. Hon är verkligen en annan människa än sist jag såg henne. Hon är liksom dåligt klippt och ihopsjunken. Och hon har potatisar i fickorna. Och personalen berättar att hon tydligen stjäl mat. Hon plockar på sig alla potatisar hon ser. Och bestick. Hon är som en liten korp. Och hon liksom... När hon ser Fred, hennes man, så, vilket är så märkligt, för det är ju korttidsminnet som ska vara mest påverkat, tror jag. Jag vet inte, jag tror det. Då ler hon. Men när hon ser mig, så känner hon inte igen mig. För första gången. Hon har ingen aning om vem jag är. Och jag försöker krama henne, men hon vill inte, för jag är ju en främling som kramar henne. Och Fred säger, men, nästan som till ett barn, men titta Kristina, det är ju Johannes, din son, din äldsta son. Hon tittar på mig och säger något liksom obegripliga, inte ord, men ljud. Liksom. Böle, böle, och så här, konstiga ord. Och så tar hon Freds hand. Så söker sig till honom som typ ett barn. För att jag gör väl henne orolig när jag kommer in och inkräktar där. Och vi sitter där en stund och hon vill inte riktigt ta in att jag är där. Och, men när vi säger hej då så försöker jag krama henne igen. Och det är som att jag har liksom en lynnig katt i famnen som försöker ta sig loss. Liksom. Men det är också en så jävla lättnad. För jag förstår att nu är det snart över. Och när jag åker hem, tåget, Stockholm igen, så spelar jag den där låten. Och nu gråter jag. Den här Glen Campbell-låten. Och så bestämmer jag för att om hon inte saknar mig, då behöver inte jag utsätta mig för det här igen. Men hon behöver inte mig. Det är bara jobben när jag kommer. Och det är, jag vet inte.
Det finns inget mer du kan göra.
Nej, och det är så skönt.
Det har liksom inga förpliktelser kvar som son.
Vi båda mår dåligt av det. Så jag träffar henne inte igen förrän strax innan julen 2018. När läkarna ringer och säger att hon ska dö. Nu är vi... hoppar vi här. Kontrast. Stenisberg 94. Paketet. Är du fortfarande intresserad av det?
Ja, jag är lite rörd av det du berättade om morsan.
Alltså
jag tycker synd om det.
Ja, vad fint.
Ja.
Jag blev lite rörd själv här, måste jag säga. Men du minns vad vi är.
Kan vi inte spela upp grisljudet så vi blir glada igen?
Lägg lite grisljud här. Ja, men jag har ju precis öppnat ett paket här 94.
Ja, som du var ett paket i. Som du var ytterligare ett paket i.
Ja, ryska dockor, vad heter det? Sådana där...
Ja. Babushka dock, va?
Just det. Men trots att jag märker att det är något skumt med mamma, något liksom jävligt över henne, så är jag ändå inte orolig. För backstoryn för mig själv, där jag är nu, jag vet att hon har lurat mig förr. Jag för mig att hon någon gång gav mig en present där det låg typ bara ett gem i paketet. Men så låg det någon liten lapp där och det var en ledtråd till någonting och så var det en jättefin present. Hon är en showmänniska och ger väldigt bra presenter. Så jag fortsätter de här liksom ryska dockorna och river upp nästa paket. Och wow.
Är det ett paket till eller?
Alltså, det här är 50-70 cm stort. Vi är nere på den nivån. Det första var väl då 1,5 gånger 1,2 meter. Så det, jag har börjat med tronen med ett hockeymål och kanske en klubbhandske. Alltså, de har väl stora förpackningar. Men nu nu måste det vara Sega Mega Drive. Alltså den här storleken kan inte vara något annat. Jag river upp den. Och jag liksom blundar. Jag vet vad det är. Jag tycker att det låter som att det är något i plast där inne. Och så får jag syn på... Vadå?
Jag har ingen jävla aning.
En till kartong.
Ja, men för helvete.
Ja. Och nu blir jag perplex. Nu börjar jag bli orolig. För det här är för lite. Det här kan inte, ingenting som har med hockey kan liksom ha att göra med det här. Ett hockeykort kanske.
En puck.
Det kanske är 20 centimeter.
En puck
skulle kunna vara. Det hade jag blivit glad. Alltså nu är jag så frustrerad. Vad som helst som har med hockey att göra. Jag känner och klämmer. Det är jättelätt. Liksom. Men du sa ju att jag hade med Anaheim Mighty Ducks att göra. Vad fan? Vad är det här? Jag säger inte så aggressivt.
Nej.
Men mer oroat. Ja, men så mycket kan jag säga, säger mamma. Det har med hockey att göra. Och det har med Mighty Ducks att göra. Jag öppnar kartongen. Och i den så ligger bara en massa packmaterial. Så pappbitar liksom. Och jag sveper runt med handen där. Då håller jag på att börja gråta liksom. Det är som att det här hoppet som tidigare liksom expanderade i bröstet. Det har liksom blivit en stor liksom, en cancer, liksom så här hård sten. Jag kan liksom inte svälja.
Guldet blev till sand.
Exakt. Men mamma, du luras mig. Det finns ju ingenting. Nej, säger mamma. Det ligger en present där. Och så gräver jag runt och så hittar jag en liten ask. Med rosett på som jag sliter av nästan argt nu. Så lyfter jag på locket. Och mamma börjar skratta. Alla börjar skratta. Och ja, jag minns på att jag står där med de här liksom förhoppningarna, önskningarna, drömmarna och känner mig så dum, så korkad och genomskådad. För där i så ligger en brosch med Mighty Ducks logotyp. Och jag skäms för att jag har hoppats. Så jag säger tack liksom. Och låtsas att jag tycker om den, sätter den på min Mighty Ducks caps. Fast jag liksom... Jag vill bara gå iväg och gråta för min dröm. Lägga mig under täcket. För jag fattar liksom, varför gör hon så här? Varför liksom... Jag anar väl att hon tycker att jag är bortskämd. Att hon vill visa mig någonting. Lära mig någonting. Men jag fattar inte vad jag gjort för att förtjäna det här.
Nej.
Vad tycker du förtjänar det?
Ja, det kanske var en pissjobbig unge. Det vet jag inte. Men,
jag
men nej, det tycker jag verkligen inte.
Är det så konstigt gjort, eller?
Ja.
Sista ljudledtråden.
Merry Christmas.
Nu fattar du väl, eller?
Att du blev besviken någon gång i barndomen. Eller?
Nej, Pascal. Du är inte så bra på det. Du ska få en julklapp av mig.
Nu?
Ja. Det är det. Det var ljudledtrådarna leder till att du ska få en julklapp. Den julklappen är liksom svaret på varför jag älskar julen. Att jag får ge den julklappen till dig, det är egentligen det, är det jag älskar med julen.
Men jag har fått den där boken av dig.
Men det fick du inte som en julklapp.
Nej.
Okej, ska jag returnera den? Men alla julklappar måste ha ett rim i denna värld som jag har byggt här. Så du ska få ett rim här. Du ska få en ledtråd.
Det här är väl när Get Back skapades.
Beatles-låten.
Ja, exakt.
Det här ointressanta klippet som alla mediemän över 45 delade. Det är alltså ett ikoniskt replokalsklipp när Beatles skapar en hit. Fast alla... som har någon gång spelat musik förstår ju att de inte skapar det där.
Ja,
att man redan har melodin och allting klart.
Jag älskar ju Beatles. Du hatar ju Beatles.
Ja, just det, du gillar ju skiten.
Ja.
Ja, men låten Get Back är ju piss. Grund.
Ja, som vissa av deras låtar. Men jag tycker ändå om den. Jag tyckte mycket om den när jag var 7-8 år gammal.
Ja, men du ska ju få en paket. Och det här är ju rimmet till paketet.
Jag ska få en paket.
En julklapp. Börja märka ord här. Tomten är, jag måste vara tomten. Jag är tomten i den här berättelsen. Ja, men de här berättelserna, de handlar ju om otillräcklighet väl, kan man säga.
Ja.
Det är som att du är så dålig på gåtor för jag hjälper på traven här.
Ja.
Och du får en present. Alltså, vad tänker du? De här berättelserna, vad handlar de om? Varför gillar jag julen liksom? Varför gillar jag julklappar?
Du har inte berättat något härligt julminne hittills. Allt är bara mörker och skit precis som vanligt.
Ja.
Så jag fattar inte varför gillar du julen ens?
Men jag tänker att den här broschen, om jag löser gåtan åt dig då.
Ja.
Det är urtraumat då. Och de här presenterna som jag ger till dig och till Magda och Dino kanske särskilt. Det är ju revanschen. Alltså det visar att jag tänker på dem hela tiden. Även liksom när jag inte klarar av att visa det under året.
Ja, då när du är ute och super.
Exakt.
Och på alla de här kvällarna du inte hemma så ja. Köper du deras kärlek.
Ja, så, men jag ser dem. För det är inte att jag tänker väldigt mycket. Jag lägger tid på. Jag lägger ju ändå 2 arbetsveckor per present ungefär. Alltså ja. På research.
Okej. Okay.
och för att visa att jag liksom ser dem som jag inte blir sedd. De ska inte behöva stirra ner och skämmas typ.
Mm.
Ja, är du med?
Ja, nu är jag med.
Har vi löst julrimmet? Ska vi lösa gåtan med... Ja, har vi löst det tycker du?
Eller
julrimmet, julgåtan här.
Nu vill jag bara,
varför jag gillar julen.
Nu vill jag bara öppna en present här.
Ja, men då måste du ju förstå. Musiken är en ledtråd här. Glenn Campbell, försoningen.
Ja.
Den läkande kraften. John Fogerty, skivan jag gav till pappa, försöket. Just jag måste det. Ta revansch. Beatles, vad är det då?
Ja, det är ju en musikgrupp.
Ja, men alltså, klippet här. Fan. Vad har det med dig att göra? Vad har det med presenten att göra?
Jag vet inte.
Men, vad är det för någonting?
Men vad har broschen haft att göra? Den hade ju inget musik att göra.
Nej, men broschen är ju traumat som vi nu försöker vända.
Ja, just det. Okej, okej. Jag vet inte, Johannes. Det
är
ju
svårt. Väldigt,
ja, det är något med musik kanske.
Ja, men Beatles-grejen är en upplevelse. Det är ett ikoniskt ögonblick. Om man väljer att tro på den här fake-historien så är det ju det. Jag ska ge dig ett ikoniskt ögonblick.
Är det...
Patronen. Jurygruppen. Är det den du... att en video därifrån.
Nej, alltså vad fan kan det vara?
Åh, herregud. Jag ska bara ta fram här. Så ska vi avsluta den här skiten. Ja, men riv upp det jävla paketet nu då.
Vad fan
hör du inte?
Är det Kenny?
Ja, bakom, längst in i de här ryska dockorna. Så är det Kenny. Det första repet av Kenny i Umeå. Det är ikoniska, det är den här Jessica, den här finnen, hårdrockan på trummor. Skellefteå-feministen Ingrid som plockar upp pianot. Det är musikalförallan Andrea som spelar synt. Åh, Anton Söderlund, Skellefteås lo-fi-scenens finest som spelar bas. Och här hör du bandledaren, slavåkare. Snart kommer man be om en brygga.
Men är det här en föds?
Ja, det är första gången den spelas som ett band.
Wow.
Känner du att du är i rummet nu?
Alltså gåshud.
Känner du hur historia skapas?
Det här är alltså först, det här är när Kenny liksom föds.
Ja, här ber jag om bryggan snart här. Som en sann bandleader. Det är jag som är John.
Där hörde man det.
Nu är det ös här. God jul min älskade vän.
Wow. Gåshud.
Har du gåshud?
Ja, ja, faktiskt.
Jag var rädd att du skulle be om kvittot eller fråga om öppet köp.
Det sjuka är att jag tycker låten är ganska bra.
Nu kör vi outro, jul-outro.
Jag sitter här och har... Du har jättefint, det du berättade, morsan och så.
Men,
jag har stört mig lite på dig under hela inspelningen. Hela dagen vi
har
umgått.
Vi har umgått sedan klockan 9 i morse.
Ja, när du ringde på min dörr.
Ja, det gjorde jag.
Jag klippt mig, har inte du sett det?
Mm,
jag var
när du säger det så fint.
Ja, tack.
Varsågod.
Det var allt jag vill ha. Att du ser mig ibland.
Ja, du är ganska duktig på sånt.
Ja, ja jag, så,
jag har inte klippt mig.
Nej, du ska klippa dig.
Ja, idag.
Ja.
Men förlåt.
Ja, det är okej. Såg du att den här kulturkorren som vi hittade på förra veckan, vad hette han nu igen? Arthur...
Garcia Lindqvist.
Just det.
Han som bara läspar när han säger sin flickväns efternamn.
Exakt. Han gjorde ju succé. Både lyssnarna, många lyssnare som uppskattade honom.
Det är som Expressens cross-promo-texter. När man berättar om framgångar i Expressen förr i tiden. Under Thomas Mattssons ledning som chefredaktör.
Det hänvisar man alltid till läsarna.
Ja, väldigt vaga framgångar.
Framförallt var det så när man skulle ringa en känd person som,
ja,
som hade gjort något skit.
Eller var, man tyckte så gravid eller sjuk ut.
Ja, så var det. Det var när en person i det offentliga såg lite sjuk ut. Så man misstänkte att det var något skit på gång där.
Ja.
Då ringde man alltid upp och sa att Expressens läsare... undrade hur det var med den personen, att man hade fått några mejl om den här personen för att liksom få personen i fråga att förstår hur älskad han var innan man frågade vad fan är det för skit som hänt egentligen.
En bra taktik, och någon gång så var det väl en reporter som ställde den frågan om en graviditet, och så sprang den intervjuade personen iväg, började gråta, och 10 år senare så kom det ut en artikel om att den här personen hade i 10 års tid försökt kämpa med IVF.
Ja,
mycket, mycket, mycket jobbigt.
Ja.
Jag ringde en gång med de orden till en väldigt känd artist som inte är med oss längre.
Vilka ord förresten?
Orden läsarna är mycket oroade och hört av sig. Eftersom man sett det i tv för att de älskar det så mycket, etc. Och då hade den personen varit live-tv 2 timmar innan, men var nu på Karolinska. Och var jättedålig i cancer. Och bad mig att ringa. Att han sa att han hade tryckt på larmet i en timme nu för att få mer morfin, och ville att jag skulle ringa till sjukhuset för att få en sjuksköterska att komma in i rummet. Och var så trött på att han hela tiden bad om mer morfin.
Vänta,
på en timme.
Du måste säga vem det här var.
Det är bra namn, eller hur?
Ja, otroligt.
Han dog en kort tid efteråt.
Ja, mörkt.
Men riktigt mörkt. Men det var ett fint samtal när jag hjälpte honom med morfinet. Jag ringde faktiskt sjukhuset också. Fick man inte göra, men jag gjorde det. Fixa lite morfin till honom.
Fint.
De sa, han är på sig hela tiden. Han var tydligen bara utskriven för att vara med på en gala.
Okej.
Okay. För att hyllas.
Ja. Men du såg att Arthur García Lindqvist,
ja,
han gjorde ju succé även i etablerade, eller?
Halvetablerade medier.
Halvetablerade medier.
Han har blivit writad. En rewrite har skrivits av hans ord.
Ja.
Ja.
Ut och valsar.
Mm. Men du vill att han ska återkomma till Ekot? Fick han inte sparken sist?
Jo, Arthur García Lindqvist då, den här påhittade, måste vi kanske understryka, kulturkorren som alltid...
Som just har flyttat till Gullmarsplan för att han tycker att Örnsberg är för gentrifierat.
han rapporterar från Gullmarsplan då. Men ska vi ta in honom igen? Nu har han fått sparken då.
Programledaren då?
Ja, hon fick ju också sparken.
Ah, ja, vad är de nu då?
Ja, men för grejen var att...
På Kvartal?
Ja, nej, nu de sänder ju någon jävla piratradio.
Ja, det är såhär...
Som vår JMK, podd
ungefär. Alltså Journalisthögskolans studentradio sänder de.
Ja, exakt.
Ja.
Eftersom det Arthur senast berättade, det var inte, det ska ju inte sändas ut i Ekot.
Just att börja prata om namn och bildpubliceringsbeslut i livesändningar.
Och så började du också snacka om, han började också prata om Frank Anderssons frisör eller vad fan det var.
Ja, just det.
Ja. Men här på studentradion där vi idag sänder ifrån, här får Arthur...
Lite vignett vill jag ha.
Ja, vignett. Kan jag få vignett? Då det var Ace of Base.
Så jävla okarakteristiskt för studentråd. Det var ju DXX eller någonting.
Ja, det var enda namn som, bandnamn som kom upp i skallen. Ah. Nej, nej. Det var Kenny med Johannes Selåker. Tackar vi för. Fin låt det där. Ja, då ska vi över till Arthur García Lindqvist.
García, om jag får be.
Arthur, nu är det jag som pratar. Arthur García Lindqvist som sänder direkt från Gullmarsplan där du vankar omkring. Vad har du åt oss idag, Arthur?
Jag har förflyttat mig ut på fältet till LA Bar.
Var ligger den?
Frank Anderssons, ett av Frank Andersson, brottarens... Det legendariska stamställen i Årsta, han hade 2. Det finns väl bara 2 ställen. Det kan vara att han gick till det stället han fick gratis dryck, eventuellt.
Känns som att Frank Andersson, det här är off studentradiosändning.
Ja, men on pod.
On pod, off studentradiosändning. Det känns som att Frank Andersson kanske är den man i Sverige som blir bjuden på flest öl.
Han har aldrig tagit en nota.
Nej, det har han inte.
Nej.
Nej.
Fan, det var ju en story. Han gick, jag tror att jag hörde... Att jag fick uppgifter om detta på Expressen, att han vid flera tillfällen bara gick för att han förväntade sig att han betalade inte. Alltså inte som en dryg grej, för han betalade bara aldrig.
Ja.
Så åt han liksom lite lunch på en byggrestaurang och så drog han bara. Tja!
Ja, nu är vi tillbaka i sändning.
Underbar man.
Ja, underbar. Jättefin. Nu är vi tillbaka i sändning.
Mm. Det begravdes 2 gånger för att de inte kunde komma överens om att han skulle lycka. Men ja, vi är tillbaka i sändning. Förlåt. Arthur García Lindqvist har rört sig till LA Bar ungefär 1200 meter från Gullmarsplan.
Ja, vad har du på gång, Arthur?
Ja, nej, jag har nämligen rört mig mot Runar Sögaards muckfest.
Oj, okej.
Okay. Ja, Och jag har nyheter att komma med.
Från muckfesten?
Ja, men jag fick blodad tand. Även om jag vill bli bekräftad av kulturvärlden, så märker jag att de här halvetablerade medierna, de gillar Garcia. De vill ha Garcia. Och så vill ha kanske Stockholms bästa älskare. Vill du veta vem det är?
Enligt vem?
Enligt flera kvinnor. Ett väldigt pikt ollon har han. Det var en tjej som beskrev det så.
För Garcia?
En väldigt känd kvinna.
För Garcia?
För Garcias kompis Johannes.
Okej, okay. Ja, berätta.
Anders kan vi kalla honom. Och han hade tydligen under många år, när han hade en relation med en kvinna som han bodde tillsammans med, så hade han en andra knulllya vid Humlegården.
Oj.
Och han är omvittnat Stockholms bästa älskare.
Oj, kul.
Kanske på grund av hans pigga ollon. Löp? Kan vi ha det som löp?
Radiolöp då, eller? Som jingel, eller?
Jag har inte någon löp i Ekot. Det är de första nyheterna.
Du brukar ofta prata om hur bra du var som när du stände radio.
Jag eller Garcia?
Du, Johannes.
Som nyhetschef låter du inte så intresserad av detta.
Nej, alltså det var så jävla luddigt. Det var pikt ollon. Det var kul.
Jag rör mig vidare i vimlet här. Jag har ett annat ollon.
Aha.
Ska vi säga att han är en mediaman som har kommit upp sig de senare år?
I smöret?
Ja.
Aha.
Han är runt en del.
Alltså rent fysiskt eller sexuellt?
Sexuellt.
Okej.
Okay. Och hans penis beskrivs som ett konstverk. Det är den vackraste penis som någonsin skapats.
Är det Engman? För det var ju vad mitt ex sa till mig en gång.
Ja, just det.
Det var väldigt vackert.
Ja, det var ett ex, men det här har... Garcia Lindqvist rapporterar från LA Bar att han har flera av varandra oberoende källor, eftersom att den här personen har legat med alla människor i mediebranschen. Som säkerställer att det är Stockholms vackraste penis och att den också korrelerar med hans övriga utseende. Man kan se penisens i hans ansiktsform.
Okej.
Okay. Vet du vem det är?
Nej. Ja, men jag kan se penisen under mannen, så att säga.
Får jag som kulturkolle för det här programmet undra, vad är det för program jag medverkar i, som jag bara kan säga saker så här?
Ja, men det är ju...
Kan jag fakturera för det här?
Det här är piratradio.
Jag har väldigt svårt med frilansfinans just nu, jag har blivit utstängd där.
Vi får ta det sen, Arthur.
Kan vi ta det Swish?
Vi får ta det sen, Arthur. Nu går vi vidare. Ja. Vad har du mer?
Ja, men det här är bra. Ytterligare en medieman.
Jaha, många mediemän. Det är en mediemän-man special.
Det är väldigt märkligt att det är Runars Sögars muckfest, att det pratas så mycket om dem här. Men det var den enda muckfesten jag kunde ta mig till idag. Jag rör mig, det är en triangel. Det är Örnsberg, Gullmarsplan och LA Bar. Det är liksom triangeln jag håller, så att säga. Aha. Det är mitt bevakningsområde.
Oj, ja.
Swinger.
Ja, ingen jätteöverraskning.
Nej, men... Ny info, ny intel från muckfesten. Ingen här har varit där, tror jag, men det snaskas om honom.
Aha.
I hans garage, eller källare i hans hus.
Aha.
Där har han upprättat en kontinuerlig swingersklubb. Ett sällskap.
Aha.
Som återkommande och nya bekantskaper kommer dit för att swinga.
Okej. Okay.
Ja, det... Ska man bara springa upp till barnen sen. Ja, de kanske är borta då.
Sjukt. Eller sjukt. Det är väl roligt för honom.
Är det
honom?
Här en fördömande radiokanal? Jag trodde vi var liksom till för att alla ska få leva sina liv som de vill.
Ja, jag håller med. Det här är ingen kristen radiokanal.
Jag som kulturkoll står inte bakom de orden, vill jag säga.
Nej, men sjukt överraskande, ska jag säga. Men kul överraskning. Ja. Vad roligt.
Glatt.
Ja, verkligen. Okej, Arthur. Det var skakande uppgifter från Gullmars.
Omskakande att du som programledare har en sån offensiv publiceringshållning nu i detta nya medium. Jag är väldigt tacksam för detta.
Arthur, du hade utlovat något stort, en stor nyhet som skulle skaka om lyssnarna.
Ja, jag har en recension av den nya artisten Jäger som jag skulle vilja... Ursäkta? Hallå? Hoho. Är det en gris? Är det för att jag äter så mycket iberico-kött?
Hoho! Hoho! Det är ingen som lyssnar.
Hallå? Är jag med i studentradion? God jul!
God jul! God jul!